här är podden om Skolsverige med mig, Karin Berg, som är gymnasielärare i Göteborg.
Och med mig, Jakob Möllstam, som är grundskollärare på en skola i Göteborg. Vi sitter varsin sida av stan, kan nästan vinka till varann. Och så ses vi en gång i veckan och poddar om saker som har hänt i Skolsverige och saker vi vill diskutera och testa på varandra då. Då är vi tillbaka i poddvärlden. Karin, det känns som att vi har hittat en... Vad säger man? Det tar 2-3 veckor att liksom börja sätta en rutin.
Mm.
Då sen så tar det någonting innan man vänjer sig, innan det blir vana, innan det är någonting som är naturligt. Så det tar liksom lite tid att göra. En grej som du märker är att vi inte riktigt hittat så är det en fast dag och tid när vi spelar in. Och på ett sätt är det bra att vi testar oss fram. Lite nytt format, nya tider. På ett sätt gör det kanske att det går inte riktigt att säga när den här podden kommer ut. Det är inte så här, varje måndag morgon när du tar ditt kaffe till... Alltså, så, nej.
Nej, men det har ju också varit lite roligt med att vi också har drabbats av lite tekniska... Alltså, vårt flöde har ju sovit ett tag. Och sen helt plötsligt så kommer vi med nytt material och då tycker alla kanaler att... Oj då, här ska det hända saker, vad konstigt, vi har inte gjort det på länge. Så att det har ju varit lite sånt också, att det har inte levererats ut.
Det har varit lite sånt, det har varit lite uppdateringar, det har varit lite... Världens största internetarkiv, råkade gå ner. Bokstavligt talat, så det är lite här hoppsan, hoppsan.
Ja, men det är lite hoppsan, hejsan.
Men så är livet. Ja. Förutom att internet går i skogen, Karin, hur har din vecka varit? Har du haft för någonting kul?
Ja, det har jag. Eller ja, vi har ju höstlov. Det är ju ändå en grej.
Just det, den glorifierade långhelgen som liksom ska rädda alla människor.
Ja.
Psykiska mående och alla människors teminsplaneringar.
Eller hur? Och, den ska, och, vi ska ju, och vi har ju då ganska mycket eget arbete på mitt arbete i år. Det är ju lite olika. Väldigt oklart varför man har valt det med tanke på GU25 och digitala MP och sådär. Men det har man valt. För att man tog nog det beslutet innan. Så det är väldigt många i mitt jobb som är på studieresor och lite sådär. Som man då har arrangerat utöver. Vi har ju fina stipendier och sånt där hos oss. Så man kan söka och åka på studieresa. Bra att jobba på gamla skolor. Orättvist också för alla andra som inte kan söka studieresor. Men jag är inte på studieresa. Det har jag varit tidigare i år. Utan jag har varit på bio var jag igår. Det var roligt.
Ja, vad såg du för film?
Jag såg ju den här filmen om Donald Trump. Och nu får du hjälpa mig med ordet.
Oh.
Lärlingen heter det på svenska. Apprentice kanske?
Precis. The Apprentice, precis. Det var det hans TV-program heter.
Ja.
Jätteintressant. Jag har inte sett den, jag har sett trailern. Mm. Och jag läst mycket om den. Jag vill verkligen se den. Den låter som en bra film för att förstå vår samtid. Eller så här. Möjliga ledare av vår samtid.
Ja, men det var verkligen, alltså det är ju jättekult att den är gjord av en, ja, delvis svensk regissör. Han har ju liksom rötter i Sverige och lite i Danmark och lite i Iran. Men det är ju en nordisk produktion, vilket är ju coolt bara det, för att han har liksom en annat sätt att sätta ögonen på Amerika som blir coolt i det här sammanhanget, men också det är ju en film som sätter fingret på att saker och ting inte uppstår i ett vakuum på något sätt. Att Donald Trump har ju liksom funnits långt innan han blev president, och det vet vi ju alla om. Men att han blev som han blev är inte så... Alltså det finns någon slags... Ja... Det finns någon slags, alltså att vi har hejat på narcissister på något sätt i vår samtid. Vi har tyckt att narcissism är väldigt bra, och det skapar sådana som Trump på ett sätt som är ganska obehagligt. Vi jublar ju åt folk som är vinnare, folk som liksom kan saker, folk som, det tycker ju vår samtid är...
Folk som tar för sig, folk som tar plats, folk som tar liksom...
Men
att det finns en del i amerikansk kultur, men även i svensk kultur naturligtvis, att liksom Det finns en orsak till varför han blir känd från början.
Ja, han vågar liksom säga det som vi andra tänker. Eller han vågar liksom säga enkla one-liners. Så vi jublar ju åt sånt. Även i svensk. Även om vi tycker det är lite jobbigt och det skaver lite. Så tycker vi det är lite kittlande när någon säger liksom, jag ska ta VM-guld. Eller jag ska erövra världen med min musik. Eller jag är den bästa som någonsin. Alltså vi tycker det är lite kittlande. Och...
Men om man tänker sig en person som inte alls är som Trump, men som har lite den rollen i vår kultur. Vad heter han, skridskoåkaren, som var så himla bra sen försvann?
Han heter ju Nils.
Ja, men du, Van der Poel, Nils Van der Poel, ja. Ja, men precis. Typ en sån person, eller så en Armand Duplantis person som liksom bara äger. Mm. Och som kan vara ödmjuk på sitt sätt, men som också är liksom... Ja, men så här, jag förstår precis tänken. Den idealbilden som man har runt om är inte så många steg ifrån... idolbilden av den Trump var innan han blev politiker.
Nej, fast det skillnaden med Nils van der Poel och Duplantis är väl att de själva inte är så, de lägger ner jobb och så har de kanske inte riktigt den auran av sig. Men om vi tar en annan som Zlatan som går in, han levererar, han jobbar, men han säger också att han ska leverera och vara bäst i världen. På ett sätt som vi tycker är kittlande och kul.
Det gjorde ju Van der Poel också. Han gav ut det manifestet om hur man ska träna för att bli
världsbäst.
Okej
då, okej då.
Det var inte helt oego. Men jag
han har en annan approach. Men
Zlatan är ett jättebra exempel, som du säger naturligtvis. Vi ska ta honom, vi är lite stolta åt honom. Men man känner så här, man mår lite bra om man är lite mer som honom typ.
Ja,
jag förstår vad
du menar. Och vi lär oss det också. Du ska utvecklas till din fulla potential, står det i läroplanen. Vi har liksom den kulturen i att du ska liksom... Mm. Alltså vi har det i våran läroplan. Och det har för mig skapat... Alltså när jag såg den här filmen så fick jag med mig... saker jag inte alls trodde liksom. Hur vi liksom på något sätt, alltså hur vår samtid på ett sätt kan skapa de här monstren om det hamnar i fel händer. För det är klart att Zlatan inte är ett monster, men Trump är ju uppenbarligen det. Han är ju inte klok, och han var ju inte klok redan 1986.
Original galning på något sätt.
Ja, nej, men han är ju också skapad av sin samtid. Men han är också skapad av... Det finns ju en Frankenstein som har skapat monstret bakom honom, som är en otrolig skildring. Alltså det är ju en Oscarsnivå på den skildringen. Det är ju han som spelar i Succession. Har du sett Succession?
Ja, lite grann. Nej. Jag vet inte hela,
men det är ju en tv-serie som ingen förstår varför man ser, men jag har sett. Men där är ju storebrorsan där, spelar då, vad heter det? Han som skapar monstret, som heter...
Roy
precis,
Cohn,
heter Roy Cohn. Han spelar Roy Cohn. Och alltså han gör ju det, det är en otrolig utveckling på den karaktären som man liksom inte alls tänker sig. Ja, jag tycker faktiskt att det borde vara obligatoriskt för alla som undervisar och finns som borde se den här filmen.
Alla som finns, härligt.
Nej, men väldigt, väldigt bra, framförallt om man jobbar med demokrati och tycker det är en bra grej. Och unga människor, vad är det för ideal som vi faktiskt underblåser? Är det... det bästa du kan göra med ditt liv att nå din fulla potential och verkligen visa att du är bäst på allt. Är det verkligen det vi ska hålla på med? Och fokusera på oss själva hela tiden.
Är det en bra fråga?
Ja.
Spännande. Jag sätter ut det på min lista över filmer att se. Det är ju klart. Det fanns det redan. Men...
vad har du gjort då?
Vad jag har gjort? Ja, men det är lite förberett för lov och fixat det ordentligt igen. Faktiskt så har jag en så här filmspaning lite grann också. Mm. Men som inte har med bio och som inte har med film jag sett nu. Utan som en film som har kommit ut på Netflix, men som jag såg i januari, februari på filmfestivalen. Och som nu finns på Netflix. Och som jag är helt säker på skulle kunna bli liksom årets dokumentär på Oscarsgalan.
Mm.
För den är på den nivån utan tvekan att den är. Det är en norsk dokumentär som handlar om en man som heter Mats Sten. Eller en kille, han blev 20-någonting år så innan han dog. Som liksom föddes med en allvarlig muskelsjukdom och liksom ja, men så här, det präglade hela hans liv. Han gick i skolan, tog studenten, blev sjukpensionär och dog liksom, ganska tidigt. Så en jättetragisk historia. Så man följer den historien genom hemmavideos liksom, från semestrar och liksom, familjehögtider och du vet, sånt som man har filmat. Så. Och sen får man liksom följa hur de här föräldrarna kommer på att säga, vi borde meddela hans vänner online att liksom att han inte längre lever. Så hade de så här inloggning till hans liksom blogg, så att de gick in och bara skrev bloggen och sa, hej hej, det här är liksom hans föräldrar, bara så ni vet, så lever inte längre utan han har gått bort tyvärr och så. Och då hände någonting som de aldrig kunde föreställa sig, för jag plötsligt kommer in kondolenser från hela världen, från människor som den här killen Mats då har haft att göra med, fast genom sitt online identitet i bilden.
Mm-hmm.
För de har spelat på en World of Warcraft server, de har liksom rollspelare tillsammans och lärt känna människor från hela världen och haft jättedjupa relationer och liksom meningsfulla utbyten, och folk hör av sig och berättar om hur han liksom bokstavligen talat så här, liksom räddat livet på folk och liksom i fått familjer att liksom hålla ihop och liksom att liksom folk som har liksom växt upp med honom och liksom blivit den de är idag tack vare det liksom stödet han har gett dem under många, många år. Han har haft ett jättedjupt liksom liv genom den här spelidentiteten.
Mm.
Och de här föräldrarna har blivit helt tagna, för de har liksom haft en djup sorg över att han aldrig kommer få ha ett liv med vänner och relationer och liksom interaktioner med andra, och bara sett honom så här, spela och tänkt att liksom det här är den grejen han klarar av.
Mm.
Vi begränsar inte det, utan vi låter honom ha det för att han verkar trivas med det, och liksom det får vara så. För att det finns inget annat, det finns ingen fotboll, det finns inget liksom,
nej.
Med kompisar, det finns inget annat sånt. För att liksom han lever sitt liv som är så här, han kan inte liksom, man har inte den fysiska förmågan på något sätt så. Och sen så backar det tillbaka. Och så får man följa igenom hans liv fast ur spelvärlden då. För då har jag visat den här servern som han har liksom farit på. De har som princip att spara allt. Så någon hör av sig och bara lämnar över 42 000 sidor av chattloggar, händelser. Den här gången hände det här, de här personerna gjorde det här, de här skrev det här. Konversationer utanför spelet, liksom när man pratar med människor med varann. Allting finns dokumenterat. Och då är det en animatör som har liksom använt samma grafik som i World of Warcraft. Så det är som att man får spela typ spelet med honom. Eller man får följa med i spelet fast, fast liksom i den här händelsen då. Nu är de här personerna berättar om liksom sina erfarenheter av honom och liksom vad han har betytt och så. Och så får man liksom återupptäcka det livet han har levt även ur deras perspektiv. Och så kommer det fram till begravningen och så visar det sig att några av dem åker till Norge för att åka på den här begravningen. De är från överallt liksom. Och träffar hans familj för första gången. Och det är en jättefin, jättegripande berättelse om liksom någonting djupt, djupt tragiskt. Men också någonting otroligt fint. Som jag såg den filmfestivalen, filmen på filmfestivalen på Bio Capitol. Det är inte någonting för folk som inte är från Göteborg. Men det är liksom en gammal, traditionell, vet, så här, ganska nedgången biograf, kanske 250 platser typ. Det var liksom fullsatt till sista plats. Och efteråt så liksom kom regissören fram och skulle ha liksom en frågestund. Men det tog alltså flera minuter innan den kunde starta, för att alla bara satt och grät helt okontrollerat. För det var en sån liksom stark upplevelse att få att få följa er det där jättetragiska, men också liksom det är så enormt så här vackra i att liksom livet kan vara bra ändå på något sätt. Och liksom den påverkan som han hade haft eller så, fast att han inte var där. Super, super gripande. Och det har varit helt så här, jag har alltid liksom varit positiv till datorer, teknik och internet och liksom spelande och gaming och så. Jag är inte jättestor gamer på det sättet, men har liksom fattat poängen med det. Men efter att den här frågan fanns var regissören där och han tog fram båda de här föräldrarna, mamma och pappan var där också och berättade om liksom, det var en av de första gångerna som filmen visades utanför Norge, och de var helt tagna över att liksom vart de än åker så har folk samma reaktion, att de är så djupt tagna av liksom hans öde. Fast att det är 10 år sedan som han liksom dog nu, eller nästan.
Mm.
Så är det liksom en jättefin grej som förenar dem. Där pappan höll ett jättefint tal om liksom det absurda i konceptet skärmtid. Dels utifrån att han hade fått kritik av liksom föräldrar. Han hade haft runt omkring sig att de liksom var dåliga föräldrar som lät sonen spela bort liksom den tiden han hade. När han inte har någon fysisk förmåga att göra nästan någonting annat. Och dels också att liksom hur han var så här tacksam för sig själv. Att han inte lyssnade på de rösten utan lät honom ha det livet som han hade. För han hade varit så djupt ångerfull om han liksom nu efteråt upptäckte så här, aha, det här var det han gjorde när han spelade.
Mm.
Och så hade han varit en person som liksom hade stått i vägen för det. Att han inte kunnat leva med sig själv utifrån liksom att ha en son som är så djupt sjuk och som har så djupa begränsningar i liksom sitt liv och sin interaktion. Och så finns det en kanal som funkar för människor att mötas bortanför liksom det fysiska någonstans. Och det har inte varit accepterat. För det är inte accepterat. För det är något som vi ser som så här djupt ohälsosamt. Självklart är det så att folk som kan behöver ta en paus, man behöver olika saker, man behöver variera sig. Det är liksom en del av att leva ett hälsosamt liv. Men att vi inte ser online-kultur som riktigt liv, det är liksom helt absurt. När man ser den här filmen så är det så här, det går inte att föreställa sig att man skulle tänka att det är liksom någonting skadligt som per automatik. Så det är klart att det finns jättemycket skadliga beteenden och folk som liksom behöver bryta, som behöver liksom ge hjärnan en paus och så. Jag är 100% med på allt det. Det är inte det jag säger. Men jag skulle vilja att alla människor såg den här dokumentären. Dels för att det är en jättefin berättelse om hur människor lever och livet och liksom hur vi hänger ihop med varann och liksom vad som kan hända när man inte ser en person som sitter i en rullstol där man inte kan röra mer än kanske typ ögon och mun och så. Utan istället för att möta liksom en hjärna och liksom en intellekt så.
Mm.
Men också vad sjukt det är att liksom en så stor del av världen inte räknas som riktigt liv. Förstår du vad jag menar? Alltså att hela den online-världen, det är liksom inte en parallell värld, det är en del av våran värld som inte finns. Och det är jättekonstigt. Jag önskar verkligen att folk såg det, för jag tror det där har liksom tagit hela vår samhällsdebatt kring internet och kultur som finns där och liv som finns där och saker som händer där och liksom vänner på internet, inte riktiga vänner och liksom människor man möter, ja, det är automatiskt farliga människor. Du vet, allt det där som är viktigt att prata om, men som vi behöver liksom, fan, vi kan inte få kvar i de spåren. Det är liksom 90-tals förståelse av internet, när internet idag är något helt annat.
Jag tänker flera saker när du berättar. Nu har jag inte då sett den här dokumentären, men jag har hört talas om den. Och dels så är det ju just det här, vad är det att liksom nå sin fulla potential, för att koppla det tillbaka till det vi pratade om innan. Alltså, är det att vinna, vara bäst. Här är det ju en människa som faktiskt har levt ett fullödigt liv, fast på ställen som vi inte tycker är okej. Alltså någonstans, han har ju fått ut saker i sitt liv, och ändå så klassas hans liv som meningslöst utav liksom världen, samhället, livet. Alltså det är ju, bara det blir ju lite en tankeställare i sig. Sen så kan jag ju känna liksom lite att jag tänker ju på det ofta, eftersom jag är ju äldre än dig, Jakob, och har inte samma relation till internet som du har. Alltså internet fanns ju liksom inte förrän jag var 20 i den, alltså det fanns ju liksom nördar som höll på med internet, men jag var ju nästan 20 år innan alla hade internet hemma. Och det gör ju att min förhållande till internet är en annan. Men jag ser ju på mina barn, och framförallt min yngste son, som har liksom, de kan liksom vara och spela tennis och sen gå hem var och ens till sig för att koppla upp sig och spela Fortnite. Och ha hur roligt som helst en lördagkväll. Och så tycker man liksom att de umgås ju otroligt mycket. Men det är roligare att umgås i att spela Fortnite också. Och det är ju också ett umgänge. På ett sätt som vi glömmer bort. Ska jag då gå in och säga lördag kväll att det är bättre om ni går ut och dricker folköl? Det verkar ju jättedumt. Det liksom, för det är ju det som är alternativet någonstans. Om man är 15. Men liksom, vad ska de... Då är det väl bättre.
Ja, men så är det. Och det där finns faktiskt en grej i det. Här, i att liksom, alkoholkonsumtion bland unga har gått ner jättemycket. Ja. För att många är fler gamer. Och det är inte dåligt.
Nej.
För dem såklart, men det är något vi behöver se. Ja, i alla fall, jag vill inte fastna så mycket i det, men jättesevärd film. Jag lägger länken både till den och till trailern till den filmen du pratade om.
Apprentice.
I avsnittsinformationen, om man vill kunna läsa mer om det. The Apprentice om Donald Trump, och den heter Ibelen, för den heter typ The Magical Life of, inte Magical Life of, men den heter någonting längre på engelska, för den ska säljas internationellt. Men Ibelen är fanns online-namn, och det var namnet på dokumentären också.
Mm, mm, mm.
Den borde man se båda två, för att få lite så perspektiv på livet.
Eller?
Karin, vi ska köra igång. Vi har ju testat oss fram lite grann i hur det här formatet funkar. Vi har kommit fram till att vi har hittat varsin grej att prata om. Mm. Och testat lite på varandra för att se vad vet man och tycker man och tänker man om det här. Mm. Så förra veckan var det du som började, så denna veckan tänker jag ta tillfället i akt och börja själv.
För den du vill fall, och vad du är sugen på att prata. Vad roligt, Jakob. Det ser jag fram emot.
Ja, du vet. Ja, men jag tror jag har ändå hittat ett ämne som jag brinner lite. Jag sprang förbi en debattartikel på Göteborgsposten för ett par dagar sedan. Med rubriken "Utan elevens demokratiska inflytande blir skolan socialt farlig". Skriven av Erik Andersson och Ulf Blossing, som är från GU, från pedagogen, bara två. Ulf Blossing är ju han professor.
Trevlig som tusan.
Han är supertrevlig. Det är min bild av honom också. Och den här artikeln handlar om skolans demokratiuppdrag och så. Men de tar det från ett spännande ingångsvinkel som jag inte riktigt hade noterat. Som jag blev väldigt såhär, oh, där är jag glad för att de nämnde så. För ungefär ett år sedan så släppte regeringen en utredning, för att, som talade om på mig, med rubriken "Varaktigt förbättrar trygghet och studiero i skolan".
Ja.
De har satt en statlig utredare på att reda på. Du känner till den här? Yes.
Ja, jag känner till den, och jag känner till våran regering. Ja.
Precis. Och i den här, när man går in på hemsidan på regeringen.se och kollar på sig, okej, vad är det här för utredning då? Så ser man att syftet är att åstadkomma en förbättrad trygghet och studiero i skolan genom flera åtgärder. Och de ska också lämna förslag om ett nationellt frånvaroregister. Och så finns det 6 punkter, och bland annat vad de ska göra, 5 punkter. De ska lämna förslag som innebär att rektorns ansvar för att upprätthålla trygghet och studiero skrivs in i skollagen. De ska föreslå hur tillfälliga omplaceringar och avstängningar vid behov kan möjliggöras i fler fall och för längre tid. Föreslå åtgärder som säkerställer nolltolerans råder mot alla former av trakasserier och kränkande behandling, inklusive mobbning i skolan. De ska lämna förslag om ett nationellt frånvaroregister som möjliggör systematiska uppföljningar av elevers skolfrånvaro. Och så ska de lämna nödvändiga författningsförslag. Det är liksom ramen här då.
Men får jag vänta, stopp lite.
Spontant.
Men får jag bara fråga en sak? Är det inte förbjudet med mobbing redan? Eller vad fan, vad har jag missat?
Jo, men det har varit liksom lite tandlöst där.
Vad
krävs om man ska bli avstängd och liksom hur svårt det är att stänga av någon. Och liksom, i princip, i praktiken, väldigt ofta, så är det, skulle jag säga, liksom baserat på empiri. Att det oftast, det som händer när folk byter skolor på grund av att det blir dåligt, det är till sist att föräldrarna till den som mobbar förstår att så här, den här miljön är ohållbar. Vi behöver få en ny chans för vårt barn för att de ska kunna liksom bryta negativt mönster. Och då väljer de själva att söka sig vidare någon annanstans. Och det är då liksom det som andra människor uppfattar som att han blev utslängd eller han blev tvångsflyttad. Det krävs ganska mycket för att säga så här, du får inte gå kvar här, för nu beter du dig dåligt. Så. Nu kommer vi tvinga dig att gå här bort istället.
Absolut.
Så i sig att det verktyget finns tycker inte jag är så himla dåligt. Tvärtom kan det vara ganska viktigt för att liksom skilja på liksom ändå så här, saker där någon gör rätt och när någon inte, när någon gör väldigt fel och när någon inte gör någonting fel.
Absolut.
Att det liksom, den processen behöver vara, om man vänder på det så här, i en bra skola där det finns bra ledarskap och bra liksom insatser tidigt och så gör det ingenting i konsekvenser att man har några fler steg på slutet.
Så.
Och att de är tydligare liksom hur de fungerar, om hela resten av trappan funkar också. Men av de punkterna som jag läste upp för dig nu, noterar du hur absolut ingenting av dem handlar egentligen om skolans demokratiuppdrag?
Ja, nu när du säger det.
Precis.
Ja.
Så går man in och läser i det här liksom, dokumentet, det är 25 sidor, så här, vad ska man inte göra? Så liksom, står det ganska tydligt att så här, jo men okej, skollagen säger att undervisning är processer som produktionen är och vända tillfällen leds av lärare, så. Men det står också i skollagen att liksom både elever och föräldrar ska ges inflytande över utbildningen och liksom man har rättigheter som elev och man har rättigheter som förälder att få veta vad som händer och så. Och i det här tycker man då att det är liksom en paradox att det ska vara liksom massa rättigheter för elever och föräldrar som liksom står i vägen för lärares liksom möjlighet att att liksom utöva sin, sin yrkesroll. Det är liksom det som är liksom bilden som håller fram här. Det står ordagrant. Det finns således en problematik i skrivningarna kring elevers och vårdnadshavers inflytande i läroplanen och andra styrdokument som medför att de behöver ses över. Vi kan inte ha liksom en skola där elever får vara med och ha inflytande för att det kommer bromsa lärares och skolledares möjlighet att liksom ta i med hårdhandskarna när det behövs, tycker man. Yeah. Och det kan man fundera på och säga, okej. Okay. Det är en världsbild man får ha.
Fast vet du vad jag hade skrivit i hörnet på en sån uppsats och någon hade skrivit det, så hade jag skrivit ofullständig analys. För att det är ju, det är klart att alltså, det är ju inte hela, alltså lärare behöver ju precis som alla andra delar av samhället bromsklossar. Alltså lärare är ju inte fullkomliga. Vad fan är det frågan om?
Nej, precis. Och den analysen fortsätter till och med lite mer för den fortsätter med att hänvisa till rapporten Skolan, kunskap eller kundservice som Sveriges lärare gav ut 2023. Som egentligen bara visar att så här, lärare utsätts för orimliga krav och därmed otillbörlig påverkan och att vårdnadshavare ofta in och pillar på liksom betygssättning och undervisning. Och att det är liksom ett växande problem. Att föräldrar lägger sig i saker som de inte har att göra med. Men det är inte alls i närheten av det som igen var grunden till det här direktivet. Utan det är bara så här, oh, de här föräldrarna, de är skurkar.
Ja.
Ja, jag får panik på det. Men om man går tillbaka till den här debattartikeln, så är deras liksom tes att så här, det här är något farligt som är på väg att hända. Där man liksom ser skolans demokrativdrag som liksom flum. Som liksom inte kan, vi inte har råd med. För att vi behöver en skola som är mer aktivitär och mer liksom, vi ska hit. Så. Och att liksom det inte en i sig har med liksom lärares känsla av att liksom man inte får sätta betyg i fler utan föräldrar eller liksom, att det är något helt annat egentligen. Då har vi ställt emot marknadsskolan, tyckte det var intressant, det inte jag funderat på förut. För de här debattörerna, de skriver att i marknadsskolan så blir inflytande en oangelägenhet som utmanar och försvagar lärarnas ansvarstagande för undervisningen och betygssättningen. Och lösningen är då att ta bort inflytandet. För de som önskar en avdemokratiserad skola, försvagade demokratiska rättigheter och framtida medborgare som tyst och lydigt gör som de blir tillsagda, är det en bra lösning. I demokratiskolan är det en dålig och farlig lösning. Det är ju inga så här små ord de använder, men det finns ändå någonting i det som jag tycker är väldigt intressant.
Men du vänta lite, stopp lite. Marknadsskolan.
Jag vet inte om du håller med dem.
Nej, men vänta, stopp lite. Ja. Du måste förklara tydligare kopplingen till marknadsskolan. Jag hängde inte med.
Nej, precis. Det är det de själva som säger att i en marknadsskola där vi har det som vi har.
Det är alltså våran skolsystem.
Det är de själva som liksom, den kopplingen, den är inte tydligare. Så. Jo, men det, alltså, kopplingen som de gör är väl i så fall att från liksom, det med föräldrar som lägger sig i och börjar massa åsikter om skola och så, det kommer från att de har fått en kunderroll där kunden alltid ska ha rätt.
Just det.
Eller hur? Mm. Och att du har liksom skapat en, du är egentligen den analysen som jag var på ett också, att så här, vi har gett föräldrar den rollen de har. Mm. Och vi har gett elever i relation till att de är liksom med kunder någonstans. Mm. Eller så. Den rollen har de ju fått av det politiska systemet som bestämde att skolan ska vara en marknadsskola. Och du som förälder är kund. Eller du som elev är viss mån är kund. Beroende på vilken ålder man är. Mm. Och att det är liksom du som väljer. Och har du valt fel så är det ditt fel. Och du måste hela tiden vara vaksam att du har valt rätt. Så.
Mm.
Det gör ju att folk har en helt annan inställning i mötet med skolan. Och det är inte deras fel. Mm. Det är för att de spelar den rollen som, eller ibland missförstår, den rollen som liksom systemet ger dem. Så. Mm. Och ur det då så finns analysen att liksom, i marknadsskolan så blir inflytande en oangelägenhet. För det blir vi mot dem. Det blir liksom personalen mot kunderna. Och varje gång kunder lägger sig i så är det så här lite jobbigt. För att de ska liksom in och förstöra, om du förstår. Mm. Och därför tänker man att när staten ska liksom styra upp systemet och hjälpa lärarna så blir det i deras analys att så här, vi behöver liksom reglera vilka rättigheter kunder har att ställa krav på. Typ, hur länge har man öppet köp? Hur länge får man liksom pengarna tillbaka? Lite sådana grejer, fast för skolan typ.
Istället för att ta bort så vill man liksom själva grundproblemet så lappar man och lagar även här helt enkelt.
Jag tror att det hänger väldigt mycket upp med det så. Och sen har vi en jätteintressant artikel om eller liksom utförande om liksom vad det är som gör att folk, vad lär sig elever i en skola som är på en hög nivå demokratisk, liksom på det sättet att elever har inflytande och så. Det finns internationella studier som visar att liksom svenska elever är väldigt bra på liksom demokrati. Så. Mm. Det finns en internationell studie som heter ICCS som går 2022. Så det är liksom Sverige ibland bra. Alltså de är liksom i toppskikt så, när det gäller kunskaper, attityder och engagemang i demokrati och samhällsfrågor.
Mm.
För att man lär sig att vara engagerad så. Och det kräver liksom fullständig demokratisering. Det räcker inte med att man undervisar om demokrati, utan man behöver också göra det på ett demokratiskt sätt. För att liksom bjuda in till det. Och det finns också en grej som, jag började nöda det där, så jag gick in på Skolforskningsinstitutet och bara sa, här måste det finnas lite bra grejer. Och så hittade jag deras fokus som heter att lära demokrati.
Mm.
Som en forskningsöversikt över liksom, hur lär man sig demokrati?
Mm.
Och då har de myntat ett begrepp som jag tyckte var ganska intressant. De pratar om demokratilärande. Dels utifrån liksom hur man lär sig principerna och liksom varför är det viktigt att vi har principer som alla får med att bestämma om. Men också hur man gör rent praktiskt, eller att man får erfarenheter av, eller liksom att man får lära sig att liksom ens röst betyder någonting. Du vet, alla med liksom perspektiven tillsammans har de bakat upp det till demokratilärande som ett begrepp.
Mm.
Och så har de studerat det för att komma fram till att säga, okej, men hur fungerar det egentligen? Och liksom så här är egentligen första gången jag vill säga pausa och släppa in dig. Hur skulle du toppen av huvudet beskriva svenska skolans förmåga till demokratilärande? Liksom? Vad är vår påverkan på våra elever där, tror du?
Men jag tänker egentligen att vi skulle behöva bli mer medvetna om, alltså jag tror alla som jobbar i skolan har någon gång fällt den här, att det är jobbigt med demokrati. Alltså det är jobbigt med demokrati i alla lägen. Det är liksom jobbigt med demokrati i samhället i stort, och det är jobbigt med demokrati i skolan. Och hur, och det måste det vara, för att demokrati är ett arbete. Och jag vet att i alla lärarrum i alla tider så har det yttrats liksom, varför ska vi, kan ju inte fråga eleverna vad de vill lära sig, vi kan ju inte fråga eleverna, de kan ju inte ha inflytande på läroplanen, för läroplanen är ju satt. Och och någonstans så är det ju så otroligt, jag kan förstå den känslan, men samtidigt så visar det ju någonstans på en ganska grund förståelse i vad demokratiuppdraget faktiskt är. Och att vi skulle behöva prata betydligt mer om det. För att det är ju klart att elever som lär sig att det spelar roll om de faktiskt höjer sin röst. Alltså det spelar roll att de går på skolrådets möten om de är missnöjda med någonting. Eller att det spelar roll att man höjer sin röst och säger ifrån att det här är faktiskt orimligt. Att vi har 7 prov den här veckan eller vad det nu skulle kunna vara. Och att man vågar ta ställning i olika frågor som rör ens vardag och arbete. Och att man vet att man kan göra det utan att drabbas av konsekvenser. Det tror jag vi blir sämre på.
Vi går in i det här mer så. Men liksom, jag tror att många lärare skulle beskriva det så som du beskriver, och även många politiker skulle vara liksom stolta över att så här, svenska skolan är bra på att liksom fostra demokratiska medborgare, och att det finns en liksom väg fram i det och så. Vad Skolforskningsinstitutet visar i både i svenska och internationella studier, den här sammanställningen man gör, och det finns även andra rapporter jag läst som visar samma sak, så är det att när man kompenserar för liksom socioekonomiska faktorer och bakgrundsfaktorer och så finns det en ganska stor spridning i egentligen hur effektiv skolan är. Där det visar sig att sådana här, så här, folk som har alla förutsättningar hemifrån att bli bra demokratiska medborgare, de blir det också genom det som skolan förmår.
Mm.
Men att personer som kanske inte har det med sig hemifrån på samma sätt har inte heller samma positiva liksom utveckling tack vare den skolgången de får. Förstår du? Att det är liksom, det är inte som att vi är jättebra på att göra alla människor till superdemokratiska medborgare, och att det inte är liksom någonting som skolan är superskicklig på att åstadkomma med. Och att det snarare är så att vi kanske har en bild av att skolan skulle vara så himla demokratisk som inte är sann. För att det är snarare så att våra elever blir demokratiska av sig själv, om vi ska vara lite så. Eller att de hade blivit ändå, för att vi inte är tillräckligt systematiska och metodologiska i att liksom alltså, hur vi gör när vi tränar demokrati.
Ja, men, eller hur?
Vi tar inte det på allvar, vi bara tänker att det finns där. Och då gick vi vidare till, det sista steget, gick vi vidare till liksom, så jag kan, vad finns det för insatser just nu då? Så gick jag in och kollade på Skolverkets hemsida, jag satt och kollade hemsyn på Forum för levande historia, för de har fått en del av det statliga uppdraget att liksom utveckla undervisningsmaterial för demokratiundervisning.
Mm.
Och då fokuserar de på så här, årskurs 9 i gymnasiet och liksom tar fram workshops och material som handlar om liksom den globala aspekten av demokrati.
Mm.
För att här finns det länder som inte är demokratiska. Hur är det att leva där? Och liksom, vad gör vi för att ha liksom ett demokratiskt samhälle här? Som handlar mer om att så här, du vet, få vara med och rösta eller påverka. Eller liksom, du vet, den väldigt systematiska formen av demokrati. Och att det handlar om liksom undervisning om det. Mer än liksom den aspekten som är så här, nu ska vi demokratisera skolan. Så. Där man rimligtvis borde tänka att de äldsta eleverna i den obligatoriska delen av skolan, om du räknar in gymnasiet som den obligatoriska skolan, för att i praktiken är det så. Även om det inte är på det sättet.
Mm.
Det är ju de som borde vara allra bäst för liksom, förspända rent baserat på mognad och ålder och så. Att faktiskt ha ett riktigt medinflytande i hur undervisningen fungerar. Varför är det inte metodmaterial som man tar fram som handlar om det? Varför är det så att man liksom släpper för, här är 10 workshops som handlar om liksom, ja, men så här, lik i jämställdhet, jättebra. Självklart, ha det. Det är klart att vi ska ha det. Det är klart att man måste lära sig om det. Men är det den sortens demokratiinsatser vi behöver för att främja elevers demokratilärande? Nej, jag tror inte det. Och politiker som lite så här under liksom, räkridår av andra saker försöker skriva om nationella styrdokument så att man ska ta bort liksom, skrivningar om att elever är inflytande. Det är det sista vi behöver.
Eller hur? Men jag tänker... Ja.
Men om vi kollar vart världen är på väg och vart samtiden är på väg, det kanske är så att du borde lägga lite mer tid på hur vi lär folk att vara bra demokrater.
Eller hur, men jag skulle vilja faktiskt, för jag lyssnade ju, jag har lyssnat på i två sammanhang på en person som jobbar med just skola och demokrati som heter Christer Mattsson. Som då, och hans paroll är ju alltid att ingen föds demokrat, utan det är någonting vi måste lära oss, och att man måste lära sig att, som han då säger, är att prata demokratiska. Och någonstans så är det ju så att det finns, och just för att, alltså vi har elever idag som har liksom, är uppvuxna i liksom, där demokrati är självklart, och vi har miljöer idag där barn växer upp där demokrati inte är självklart. Där det har, alltså barn som lever i radikala miljöer som triggas av ord som jämställdhet och lika värde och den typen av liksom, saker. Och det gör ju att radikalisering hos unga kan liksom triggas av den typen av undervisning snarare än hjälpa till.
Mm, mm.
Och det gör ju att om vi då dessutom, samtidigt som du behöver då lära de här barnen hur man pratar demokratiska och varför det är viktigt med demokrati och så vidare och så vidare och så vidare. Så när du säger att vi har en utredning där vi då ska försöka liksom på ett jävla enkelt och otroligt ytligt sätt döda de demokratiska processerna som redan finns i skolan, när vi snarare behöver ha fler demokratiska processer och ett mycket mer utvecklat och fokuserat demokratiskt arbete där man väljer metod utefter elevgrupp och inte bara har skolråd. Det gör ju att det hela blir, alltså jag blir bekymrad på riktigt på något sätt. Alltså det känns ju otroligt obehagligt, och att två oerhört välrenommerade forskare i pedagogik faktiskt väljer att gå ut och skriva en debattartikel om detta. Det både glädjer mig och skrämmer mig på samma gång.
Eller hur?
För att det
är lite spännande hur... Det är inte ens det som utredningen ska handla om, utan utredningen ska handla om att liksom, hur får man ordning på trygghet och studiero.
Ja.
Och då verkar det som, i bästa fall, att bara av farten så släktar man elever för inflytande, för att det gick så fort, för det betyder så lite. Och i en mer konspiratorisk värld så kanske det är så att det är en räkning då för att
mm.
Liksom det är inte så himla viktigt med folk som säger emot sådär, tvärtom det vore ganska skönt om fler medborgare var lite mer lydiga liksom så.
Alltså vi har, alltså det vore inte en helt obetydlig konspiration att tänka att vi har vi har en regering med vissa inslag av totalitära ansatser. Det finns ju en delar av vår regeringsunderlag som har lite totalitärt arv. Och det är väl kanske inte konstigt att vi står inför det just nu.
Eller hur? Jag tänker vi kan väl runda av med att skicka en öppen inbjudan till den här utredaren. Mm. Och inte Happy Hilmarsdotter Aranvall, jobbar i Järfälla kommun nu. Att komma in i podden och berätta om sin utredning och sina tankar, om hon vill veta mer. Jag vill veta väldigt mycket mer om den utredningen specifikt, och också tänker jag att vi borde lägga mer tid på att bevaka och lära oss om demokrati i skolan. Mm. Så.
Eller hur?
Dion Blek, Karin, vad har du tänkt på den här veckan?
Jag har tänkt på något helt annat. Jag tänkte egentligen så är jag ju kvar i... Jag fick ett mejl i veckan. Och det hänger lite ihop med det vi har pratat om förra veckan, nämligen digitala nationella prov. Vi lever ju en tid där vi går mot att inte vara digitaliserade. Vi ska gå från skärm till perm, sa Johan Persson senast idag i mina sociala medier. Men vi ska samtidigt digitalisera våra prov. Och då fick jag i samband med det, eller på något sätt fick jag ett mejl från min förvaltningsledning. Vilket är spännande. De brukar inte komma med direktiv, men nu har de kommit med ett direktiv. Jag tänkte läsa det för dig.
Ja.
Det står så här. Efter diskussion har förvaltningsledningen nu gett grönt ljus för att hänvisa elever att använda ChatGPT i oinloggat läge. Mer information och förhållningssätt finner du på länken nedan. Jag har klickat på länken. Då står det så här. Nu ska vi se. ChatGPT finns nu tillgängligt oinloggat. Du behöver alltså inte skapa ett konto för att använda tjänsten. Det är förutsättning för lärare och studerande att använda tjänsten tillsammans för att utforska generativ AI. Och vilka möjligheter och utmaningar det innebär för lärande, undervisning och bedömning. Även om den kontolösa åtkomsten minskar hanteringen av personuppgifter behöver både personal och studerande använda tjänsten med omdöme. Punkt.
Du låter som en jurist om din här.
Nej, men det, och jag bara kände så här, okej. Okay. Sen dröjde det några dagar och så kom det lite, så fick de väl lite kritik. Så då kom det, lades det till. Tänk på. Ange inte konfidentiell information i dina chattkonversationer. Tänk på att ChatGPT är experimentell teknik och kan ge dig felaktig eller olämplig information. Att dina konversationer inte sparas i det kontolösa läget. Och att denna anvisning endast gäller ChatGPT utan konto. Du får inte skaffa dig ett konto. Det är den informationen jag får. Då. Jag tänkte så här, så kan vi ju kanske inte ha det. Kände ju jag. Jag kände att det här är ju ett sätt att verkligen inte ta någon form av ansvar eller hjälpa mig med någon form av analys eller överhuvudtaget lära sig om det här och hur det här fungerar och styr dokument och sådär. Och hur man kan använda det. Det som Göteborgs stad är mest intresserad av, det är ju de här kontorna och om att man inte ska läcka namnen. Och jag känner ju någonstans att det är ju den ena delen, att vi är väldigt oförberedda på vad den här generativa AI kommer att innebära när det kommer till att jobba med det. Och det fick mig att fundera vidare, för att det går ju från att vi ska ha en central rättning av nationella prov. Det är ju liksom beslutat, men hur det ska gå till är inte klart. Men att det kommer att innefatta generativ AI är ju inte särskilt otroligt. Och jag, samtidigt som jag tycker liksom det är besvärligt med att man liksom inte riktigt gör analyser, vad är svårt och vad är inte svårt och vad innebär det och vad innebär det för risker och vad innebär det för fördelar och så vidare. Så jag valde att avkoda ett antal elevtexter. Och med mycket moget övervägande, en uppgift som de liksom har gjort. Och så har jag då använt det officiella stödmaterial som finns gällande våra nationella prov. Alltså hur man bedömer uppsatser enligt de nationella riktlinjerna. Och så har jag då skapat en prompt i ett AI-verktyg. Där jag då har bett om hjälp att analysera ett antal uppgifter för att liksom träna på och förstå hur AI gör och vad som blir. Alltså är det så lätt? Alltså AI kan ju bedöma text och AI kan liksom läsa text. Men hur bra är AI på att göra det? Och vad blir riskerna? Och det första som slår mig, som är väldigt, väldigt roligt, det är ju att jag och AI är väldigt överens. Vi kommer fram till faktiskt samma sak. Det är väldigt, det gjorde mig jätteförvånad. Det betyder ju på ett sätt då att tolkningen inte är så otroligt liksom. Alltså det går att vara, man tror liksom att tolkning av uppsatser är betydligt mer efter tyck och smak än vad det faktiskt är. Att har du bedömt uppsatser ett bra tag så blir du ganska säker på det. Men, och det är ju här det blir stökigt. För att när då en uppgift liksom på något sätt är dåligt språklig, då blir redan med en gång AI lite tveksam. Då blir jag igen redan så här, då missar den att det finns liksom analytiska poänger för att den skriver dåligt. Alltså det som en dålig lärare också gör. Det gör AI också, den går i den
färgen. Den färgen ser sitt första intryck och så fastnar den vid det och så kan inte den komma vidare och se liksom flera nyanser. Spännande.
Ja, så då får man.
Det känns som att det är en tidsfråga, det är ett ögonblick i tiden just nu. I oktober-november 2024 är det vad en AI kan förmå. Det lär ju inte alltid vara så.
Nej, absolut inte. Men jag får alltså då säga till AI, hörru du, den här eleven har dyslexi så du får tänka på det. Eller den här elevens textbearbetning brister ju naturligtvis. Men vad tycker du om analysen? Jaha, ja, och då blir den genast översvallande positiv. Och så säger jag, men vänta lite nu. Så positiv menar jag kanske inte att du ska vara, men kan vi? Och då har vi liksom långa diskussioner. Och det är framförallt de som man har diskussioner om i arbetsrummet. De där gränsfallen. Mm. De har man också diskussioner om med AI-generatorn. Han är inte mer, eller hon är inte mer, eller hen är inte mer explicit än vad en vanlig lärare är. Vilket är otroligt intressant. Samtidigt så blir bedömningarna, alltså jag får ju någon att prata med, jag får ju en sambedömning med en gång, men det är bara värt någonting om jag har läst texten själv först, annars spelar det ingen roll. För att jag förstår inte vad den hänger upp sig på annars. Så jag måste ändå någonstans bilda min uppfattning. Och jag måste någonstans liksom ha en idé om vad texten liksom ha en bedömningsidé om texten för att vi ska kunna ha ett vettigt samtal, och utifrån det så får vi en ganska bra analys av de olika texterna. Men 2024 i oktober så skulle jag säga att jag nu har då lagt betydligt mer tid på de här texterna än vad jag hade gjort i vanliga fall. Och frågan är om jag har kommit fram till ett annat resultat, mer än att jag är mer trygg i min bedömning. Och eleverna har ju fått en väldigt mycket mer specifikt formulerad, för där är väl AI snabbare än jag då, alltså formulerad, tänk på det här och det här med exempel. Det är ju bättre för.
Men det är jättespännande, för du kan ju lägga mer tid, om du som tjänsteperson lägger mer tid på en uppgift, men att det är mer kvalitativ tid också. Alltså bättre kvalitet på tiden, jag ska inte blanda på det, men liksom bättre kvalitet på tiden med att också lägga mer tid. Är det en förbättring eller inte en förbättring då? Jo, det är det.
Det är ju en förbättring. Men
det är bättre för systemet, det är bättre för eleverna, det är bättre för skolan, det är bättre för undervisningen. Det är synd att du inte kan ta den här genvägen som jag hoppas att AI skulle vara. Om man ska vara så.
Ja.
Men på alla andra sätt så är det en jättestor vinst naturligtvis att ha någon att rätta med. Yes. För dig som är bra på det, som är erfarenhet av det, men också för tänk dig den som är ny då. Mm. Om man hade kunnat liksom programmera en AI som var liksom alltid promptad att ta med sig de grejerna som liksom du vet du behöver lägga till för att du kan balansera upp det. Det har ju hjälpt en ny Excel, Karin, också att det här, just det här är faktiskt sant.
Mm.
Eller hur?
Mm, mm, mm. Och jag...
Det är ju skillnaden på att liksom vi människor vill bygga på erfarenhet över tid, men att du kan ju dela med dig av din erfarenhet som du har när du ser till AI,
mm,
så att den också gör samma sak för andras AI. Eller hur?
Eller hur?
Så om du hade varit liksom den som var mest kunnig inom området i ditt arbetslag, så hade du kunnat säga så här: nu programmerar jag den här och så ska alla andra kunna använda det utifrån de här parametrarna liksom.
Men det som är intressant med den här grejen är ju att det som jag tänker lockar många när man pratar om AI, det som lockar liksom är ju att man ska kunna trycka på en knapp och så får man ut en bedömning och så är det klart. Alltså jag kan förstå den lockelsen när man sitter med 60 uppsatser om Dr. Glass moraliska dilemman, när man då dessutom har jobbat som lärare i 100 år och liksom verkligen jobbat med den här boken 100 gånger tidigare. Men det gynnar mig inte, för jag måste ju ändå liksom lyfta fram goda exempel och dåliga exempel. Jag måste kunna hjälpa eleverna och guida dem vidare. Och skulle jag bara använda mig av alltså AIs respons, dels så riskerar jag ju att det blir fel, för att AI gör fel. Dels så riskerar jag ju också att jag missar någonting i min relation till eleven och elevens progression. Alltså då skulle jag ju behöva lägga in elevens, alltså att, så att AI kommer ihåg att just Pelle är så här och så här, och det här är gjorde han bättre än sist, och kan du se progressionen? Och det får jag ju inte göra, och det tror jag aldrig vi kommer komma till ett läge där jag kan lägga in, alltså då skulle ju Skolverket behöva skapa den här AI:n, och med tanke på hur bra det går med sin digitala provplattform så tror jag ju aldrig det kommer att hända. Ja.
Nej, jag tror att vi kommer komma dit. Jag tror absolut att vi kommer komma dit.
Ja.
Utifrån att dels den är tekniskt är inte särskilt svårt, men om man använder ChatGPT i betalversion privat så som jag gör.
Mm.
Så liksom har det blivit mer och mer att den lär sig mer och mer om saker man har skrivit om förut, för att lära sig mer om vem man är. Så. Ibland använder jag den för att liksom förenkla texter så att det ska vara mer begripligt för elever i den åldern som jag undervisar och så. Och då har jag liksom promptat till många gånger så här, NO-teknik, de här åldrarna, de här premisserna, bla bla bla. Att nu kan jag bara se till den så här, gör de den här texten så jag kan använda den på jobbet. Och du vet om här jobbet i det här, den elever, bla 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 bla, fick såklart.
Mm.
För det inte hjälper så mycket bakgrundsinformation, för de vet vad jag brukar söka på, för att det finns ändå lagrat liksom i... Det är därför de säger att du inte får använda den lagrat, för att det är det de tycker är problematiskt, att det är där det kan finnas personuppgifter. Teoretiskt sett. Inte automatiskt, men teoretiskt sett.
Ja, och därför är det ju noga.
Och det där tror jag att liksom, vi kommer garanterat komma dit, så att det går att göra innanför ramen för skolans juridiska bubbla. Och då kommer vi att ha precis det stödet som vi behöver, för det är det först då som vi egentligen får ut den riktiga liksom miljonvinsten av vad AI kan göra för oss, nämligen att förstå våra elever bättre. Det är ju det som någonstans är målet vi behöver komma fram till, att vi kan förstå så här, aha, men Karin, jag kan det här. Jag vet att hon har haft någon utredning tidigare för liksom dyslexi, det finns inte här, vad jag vet att du har koll på det. Men den här kan förstå sig, ja men här dyslexi kommer till rätta uttryck på precis de här sätten. Mm. När hon skriver just de här texterna på det här sättet, det kan du se här. Och här kan du se saker där det liksom, där det på något sätt så här inte påverkas lika mycket. Och då kan du liksom bearbeta på det sättet och göra uppgifterna på det här sättet istället. Gör de extra tiderna eller de extra förutsättningarna eller så. Så kommer du liksom maximalt kratta för att det inte ska bli ett så stort problem som det behöver vara. Sådana analyser kan vi få av en AI som förstår hur elever har skrivit förut, om de får analysera utveckling över tid.
Ja, men min poäng är att jag tror att AI, jag har försökt säga det några gånger här nu, men min poäng är att jag tror att AI absolut kommer att spela en stor roll och vi kommer behöva ha den. Men jag tror också att analysen som blir här nu är ju att jag tror vi får lärare att bli bättre fortare. Det kommer öka på den kvaliteten på lärares erfarenheter fortare, att jag kan med hjälp av datorn göra en nyexad lärare duktigare, snabbare att se skillnader och tydligare. Men då blir det ju precis som det har blivit i skolans utveckling alltid. Alltså vi ska ju kunna betydligt mer idag än vad man behövde kunna på 1900-talet i liksom årskurs 6. För att kraven har ju ökat. Och precis på samma sätt så gör ju det, ökar ju kraven på den genomsnittliga människan hela tiden med att samhället utvecklas. Och på något sätt den här idén om att vi tror att vi ska spara tid och pengar med hjälp av AI, det kommer vi inte att göra. Däremot så kommer vi liksom utveckla kvalitet och rättssäkerhet. Och det på sin sätt så ökar ju också demokratin. Och det gör ju att du inte kan låtsas längre och sätta hoppsan hejsan betyg i de här hoppsan hejsan skolorna. Men någonstans så kommer vi inte, och det tror jag är extra viktigt att vi är beredda på att skrika på alla fyra när någon kommer med den här AI-botten och säger varsågod, tryck på knappen, nu kan du bedöma med hjälp av. Att vi verkligen skriker att absolut, gud vad bra, men det kommer inte att spara någon tid om ni vill att jag behåller min professionella skärpa. Men det är väldigt intressant och jag skulle vilja prata om det.
Men du Karin, på temat något helt annat. Kommer du ihåg den här SVT-serien Klass 9A?
Vakt! Men det var väl de som var bästa skolan på något sätt, eller hur var det?
Det var ju den där kaosskolan, så skickade de in massa superlärare som skulle ta över. Kommer du? Det har nu gått 17 år sedan den serien sändes. Och nu i veckan såg jag att SVT har börjat lägga upp så här, vad hände 17 år senare? Med samma lärare. Och så har de bjudit in några av de här eleverna och så har de liksom så här återförenings-TV. Jag har bara sett dem några minuter. Stark så här feelgood för lärare. Jag tror när höstmörkret börjar pocka på, då är det det man scrollar in på SVT. Och så kikar man in.
Eller hur?
Ja, det är ingenting systematiskt, ingenting vetenskapligt till det, men det är spännande att se hur kan det gå när det blir bra
typ. Gulligt.
Det är min vibe efter att ha sett 5 minuter in i första avsnittet.
Jag hoppas att det finns någon problematisering också, men absolut.
Ja, kanske.
Ja. Eller så blir det bara. Men
jag tror vi har sett 400 av här. Och så hörs vi igen om en vecka.
Det gör vi. Ha det så fint. Hej då!